liten ljudtest här då. Jimmy Takter.
Ja.
Hur kommer det sig att du har sålt en säng till Veijo Heiskanen?
Det var ju en bra fråga. Hur kommer det sig att jag sålt en säng till Veijo Heiskanen? Ja, när vi flyttade till Amerika så var det Veijo. Han behövde lite möbler och jag behövde bli av med ett och han köpte alla mina möbler. Jordan.
Det var något speciellt med den där sängen?
Ja.
Kommer du ihåg den? Hur såg den ut?
Ja, nummer ett var ju vår dotter var tillverkad inom. Det var speciella män, men nej, det var ju sådär. På den tiden, det här är ju på 80-talet där, och då var det ju radio och grejer. Det var ju sådär som var, vad ska man säga, det är ju sådär ram med skinn, eller inte skinn, det kanske var något sådär.
Varför sålde du den till just Veijo Heiskanen?
Veijo var ju tränare där nere och han hade ju inga möbler, han behövde lite och jag behövde ju bli av med grejerna när vi flyttade till USA.
Din bror sa att det för att han var stor på brudar.
Kanske var det det. Jag vet inte.
Det låter som det här funkar bra.
Hur har du hört det?
Som en av världens mest framgångsrika travtränare genom tiderna behöver Jimmy Takter ingen närmare presentation. Framgångarna har han främst firat i USA med såväl travare som passgångare. Listan över vunna storlopp som tränare kan vara världens längsta och med bland annat 4 segrar i Hambletonian och 8 i Hambletonian Oaks. Det har blivit 6 segrar i Peter Horton Memorial och lika många i Mary Annabelle. Han är dessutom främste tränare i British Crowns historia med hela 34 finalsegrar. Han har blivit utsedd till årets tränare i USA vid 6 tillfällen och är invald i USAs och Kanadas Hall of Fame. I Europa har han vunnit Prix d'Amérique, Elitloppet och många, många andra storlopp och förknippas kanske mest med sagostoet Moneymaker. Som travtränare har hans hästar sprungit in över 1,3 miljarder kronor och tagit fler än 2000 segrar. Sedan 2018 är Jimmy Takter en del av Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Kan man bli trött på framgång?
Nej, det kan man inte bli, tror jag.
Vad är viktigast i livet när allting kommer kring?
Att du är happy.
Om man frågar folk i branschen och familjen Takter så säger de att det är magiskt. Bo William var en trollkar, Johnny är magisk i sulken. Vad är Jimmy Takters magi?
Ja.
Vad tror du?
Jag vet inte riktigt. Jag är som person är ju extremt målinvetande. Jag vet vad jag vill ha ut utav allting och om man tänker så här lite grann att man som kommer in i Hall of Fame. Om jag ska vara riktigt ärlig så hade jag hellre sett min far suttit här i min situation idag och även Johnny. Men nu är det ju som det är och jag är väldigt tacksam att jag är utvald och hur jag kommit hit. Egentligen är det så lustig väg för att hur man kommer till någonting. För mitt intresse var lite mediokigt. Både egentligen än idag så är jag ju inte så super travfan är jag inte. Jag har aldrig varit riktigt så här, men älskar en grej. Det är hästen. Det är inte så där så att nu går Elitloppet, jag måste titta på det. Det är klart att jag tittar på Elitloppet och de stora loppen. Men det är inte så att jag är så jätte och följer sporten så jättemycket. Så här. Men däremot är mina hästar som jag är ansvarig över alltihopa, de känner jag 1000%. Jag har en otroligt fin koll på mig. När jag har en hästträning så jag har 100% koll på allting.
Om vi pratar liksom, du har ju verkligen vunnit allt, kan man säga. Det är Elitlopp och det är Prix d'Amérique och Hamletorn massor av gånger och med travare och passgångare. Men vad grämer du dig över? Eller finns det någon sak så här som du?
Jag är ingen sån människa som grämmer över grejer. Jag går aldrig tillbaka i tiden. Vissa grejer jag skulle ha gjort det, jag skulle ha gjort det, men jag kan inte göra det. Jag går framåt. Jag vill aldrig titta bakåt. Jag skulle ha gjort så, skulle ha gjort så. Det går inte att göra det i livet. Då blir du tokig i det här jobbet. Du måste hela tiden, okej, jag gjorde det misstaget. Då måste du ju lära dig på till nästa gång. Du kan inte gå tillbaka. Jag grämmer aldrig inte. Jag gör inte det. Jag kan inte göra det för att... Det är så mycket up and down i hästbusiness. I ena sekunden tycker du att du är värd nothing och nästa sekund tror du att du är bättre än någon. Och det gäller att vara mjuk hela tiden. Jag har blivit av med hästar och hästar har blivit bättre. De har fått den i träning och alltihopa. Den hästen kanske inte var gjort för mig. Och man får aldrig... Utan det är bättre om det händer att den här går ordentligt bra. Lär dig från vad han gjorde så utvecklar det själv. Men jag går aldrig tillbaka. Det gör jag inte.
Och jag tänker också när man står där som du gjorde och fortfarande gör. Att levererar stora vinnare år efter år. Människor, alla ser ju att du kan det här. Du måste ha haft så otroligt mycket möjligheter. Alltså, hur tänkte du liksom för att hålla dig där du var, eller var du aldrig lockad att göra som Ron Burke, helt plötsligt ha 200 hästar i träning? För möjligheten måste ju ha funnits.
Ja, vad heter det? Jag tog på mig för mycket hästar ett tag. Jag hade 80 hästar och jag tyckte, eller 90 hästar kanske jag hade. Ja, det var inte min stil. Jag var tvungen att bryta av det för att man måste lägga ner så mycket tid, individuell tid på varje häst. Jag kan inte delegera den tiden till andra, utan jag är tvungen att göra vad som är rätt för varje häst. Och är det så jag inte kan göra det, då mår jag inte bra. Jag mådde inte bra när jag hade 90 hästar och därför jag satte en limit på Nancy och Per. Ni får ta mer än 40 hästar. Har ni mer än 40 hästar, då plockar jag bort hästar från er. För jag styr, vad heter det, gubbarna som äger hästarna och jag själv äger ju 30 hästar och är med på att har de för mycket hästar, de kommer inte göra bra jobb. Och jag tror att jag skulle aldrig lämna in en häst i träning hos en tränare som hade för mycket hästar. Aldrig. Det hade jag inte gjort. För att han hinner inte med.
Hur är det att som tränare kunna välja sina hästägare istället för att vara tvungen att och ragga hästägare?
Underbart. Jag hade under den tiden jag höll på med häst, framförallt de sista, det var inte så i början var det inte, men sista 20 åren, mina hästägare, de gjorde precis vad jag sa. Har varit enastående, men jag levererar. Vi köpte ungefär unga hästar för $3 miljoner om året. I stort sett kom det ut ur den kroppen utav 3 miljoner, så var det minst en avresingst, oftast två. Så, och jag lyckades sälja dem för stora pengar och syndikera dem alltihopa så här. Plus att vi körde in låg mellan 8, 10, 13 miljoner tror jag dollar var det rekordet vi körde in ett par år. Men framförallt då vi hade en snitt på i hela min karriär på $13,000 per start i hela min karriär. Så att vi körde in mycket pengar med hästarna och hästägarna är klart. De ser att pengarna kommer in, det är lättare att dela med dem.
Går det att fostra bra hästägare?
Nej, det gör det inte. Utan en människa som... En som tränar med mig måste ha 100% förtroende för mig och jag har inte tålamod och vad heter det, dela med folk som har inte den tanken. Nu ska du tänka, jag har hästägare som är biljonärer och alltihopa. De gör vad jag sa.
Hur ofta har det hänt att du har skickat iväg en häst eller hästägare?
Inte mycket sista åren. Men i början gjorde jag ju... Kände jag inte att jag hade rätta chemistryn. I början tänkte jag säga att man behöver inte tycka om alla hästägare för att träna åt dem. Men sista åren så ändrade jag. Jag måste göra det. Jag måste känna att jag gillar den här personen. Jag vill göra ett bra jobb åt dig. Och jag känner glädje när du vinner loppen och att allt och sådana grejer. Det, för mig var det... Mina hästägare är som toppkompisar. Fast egentligen var jag inte så mycket så att jag är så jättemycket kompis. Jag har ju väldigt få hästägare som jag är jättenära med.
När under karriären har du tvekat?
Tvekar gör man nog jämt lite. Man är nog lite grann så här ändå för att... Det är up and down. Och ibland blir man lite, känner man kanske lite en tveka, men jag är samtidigt en styrka som jag ser mig själv, om jag går tillbaka på mig själv, den största styrkan jag har. Jag är aldrig rädd att prova något nytt. Jag kör aldrig i samma spår om jag ser att det är fel, och jag aldrig kör i samma spår. Det är ungefär som att folk som jobbar med mig, de vet inte hur jag ska göra. För jag kan komma in och säga så här, idag ska vi göra så här med hästarna och alltihopa, pop, pop, pop. Och de bara gör det. Att jag ändrar allting. Varje år ändrar jag något. Hela tiden. Jag tror att hästarna ändrar sig själva också. Så man måste ändra sig med hästen.
Chuck Sylvester som sa det, att den tränare som tränar på samma sätt som man gjorde för 10 år sedan har inga hästar kvar i träning.
Nej, stämmer det. Jag ser för många tränare kör exakt samma som de gjorde 1985. Då gör de 95 och 2005 och pappa. Och hästarna ändrar sig. Idag är det andra hästar.
Hur skulle du bara säga lite kort att du har utvecklats som tränare under de här perioden?
Jämfört med man är yngre. Idag ser jag ju, för det första är det ju så här. En stor grej är som har tränat så många och suttit bakom så många bra hästar som jag har gjort. Tyvärr är ju många tränare som aldrig suttit bakom så många bra hästar. Jag vet hur en bra häst ska kännas. I dagens läge måste en häst vara så giftig.
Men jag tänkte om vi ska börja någonstans. Jimmy Takter, du är född i Mantorp.
Nej, jag är född i Norrköping.
Så det står fel oftast då?
Ja, jag är född i Norrköping. Ja.
Berätta lite om familjen Takter. För att du har ju en av de tre stora travfamiljerna i Sverige som bakgrund. Mm. Hur såg uppväxten ut där?
Jag är född i Norrköping och... Jag växte upp där och jag började faktiskt första klass i Norrköping och andra terminen så flyttade vi ut till en liten by som utanför Mantorp som hette Lilla Ljunga och det var ju bara ett par kilometer på den tiden. Nu var det ju, E4 fanns ju inte då på den tiden så att det gick att köra bil till Mantorp över det. Nu vet jag inte riktigt hur det går till där, men på den tiden var det. Men det är ju bara några kilometer från Mantorp där.
Hur länge kan du komma ihåg att ni har haft hästar?
Ja, pappa han började ju inte med hästar förrän 1967 kanske han började mera. Men 65 ägde han häst. Eller 65 var han på trav själv första gången.
Så du kommer ihåg det då?
Nej, det gör jag inte direkt. Det gör jag inte. Men jag kommer ihåg tiden, om jag säger så, jag kommer inte ihåg så jättemycket. Man kommer inte ihåg så jättemycket när man är 6-7 år i Norrköping, gör inte riktigt vissa grejer. Men han insåg väl att det var inget toppenställe att växa upp med barn. Vi är fem barn här. Så växa upp i Norrköping sa han att det var inte idealiskt för familjen att göra. Men, så när vi kom ut i Lilla Ljunga då var jag 7 år gammal och då hade vi hästarna. Ja, vi hade ett litet stall där och pappa var ju amatörtränare. Han hade ju också andra businesses han höll på med. Han var ju sålde bilar, han sålde allting gjorde han på den tiden. Men hans intresse var ju så enormt på hästarna så att det tog ju mycket tid utav honom. det var fint var det faktiskt. Ja, bara goda minnen där.
Och dina första travhästminnen då? Hur du började i stallet? Vad var det som väckte ditt intresse? Varför blev det inte bilar istället för hästar?
Men egentligen var inte mitt intresse så jättestort var det inte när jag var den åldern. Nu ska du tänka, jag växte, det här är ju 1967-68. Transporten var ju väldigt liten i Sverige. Eller lite.
Vi pratar för Egoboy här.
Ja, jag kom faktiskt ihåg Egoboy. Jag kan komma ihåg den hästen också senare. Men alltså det, transporten var ju liten på sitt sätt var det. Och vi hamnade inne med det. Med, pappa gillar ju det där med hästarna, gjorde han. Och han visade sen framöver visade sig att han hade en talang som väldigt få människor har. Han var ju 27 år gammal innan han såg en häst i stort sett. Så att det är ju inte lätt att göra det, men han var en fantastisk duktig var. Men mitt intresse själv var ju inte alls så stort på travet var det inte. Utan det var ju mera, man var ju tvungen att hjälpas åt och hjälpa till och sådana grejer så här. Det var egentligen min bror Johnny som var mycket mer intresserad av hästarna än vad jag var. Så att mitt intresse egentligen kom inte riktigt förrän jag kom till Amerika första gången jag var i Amerika.
Ja, och om vi beskriver lite bara takters rörelse som den såg ut. Ni var i Mantorp då och flyttade så småningom till Jägersro. Hur stort var det? Jag tänkte för dem, någon som kanske inte var med på den tiden, men...
Nej, vi hade inte många hästar i början, hade vi inte. Pappa, han handlade med hästar, sålde och köpte billiga hästar, fixade ordning dem och sålde dem lite dyrare och gjorde lite affär på det alltihopa så här. Så att det kom ju inte egentligen igång för en, ska försöka tänka tillbaka här, men förrän, innan han vart, han träffade Arne Eriksson som och Nisse Nilsson hette han, Stall GLS, vad de hette, de var ju partners, var ju Pelle Erikssons pappa. Och han var ju, pappa var ju fortfarande amatörtränare och när han började träna Arne och Nisses hästar, och det var väl ungefär, kan det varit, jag var inte mer än 13 år ungefär. Då började man bli lite mer intresserad och vi åkte med på trav och sådana grejer, men jag tyckte inte jag såg riktigt att på early 70s så var ju travsporten så annorlunda. Det var ju kanske lite mer amatörnivå.
Vad fick du med dig från den här tiden innan du for till USA? Liksom grunden där.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Klart jag fick ju min uppväxt med min pappa och alltihopa sådana grejer. Men jag tror ungefär lite grann som han. Jag är lite som han är. Att jag är... Jag tror jag lite mer att jag född till det. Det är som Brett Pelling sa till mig en gång. Sa han så här, och han, Brett Pelling är en väldigt framgångsrik tränare. Jag har varit i USA i många år. Han sa så här att... Du är född till det. Jag är inte född till det, utan du är född till det. Så. Och det ligger nog lite grann att jag är, för att på något vänster, så om man tittar på de riktigt duktiga tränarna som jag har träffat i min karriär och alltihopa. De har den där lilla naturliga känslan för det. Och jag tror inte man kan lära sig. Man kan lära sig till viss gräns, men sen går det lite i känsla för det och hur man ska utveckla idéer och alltihopa sig. Som jag createar mina egna tankar hela tiden och jag tänker hur hästen fungerar och alltihopa. Jag tänker inte bara, och sen lär man sig från andra människor. Man måste vara open-minded, att man plockar upp kunskaper från andra kollegor och provar, inte vara rädd att prova grejer och sådär. Och lära sin egna koncept, att man hittar rätta vägen själv.
Hur gammal var du när du åkte till USA första gången?
Första gången jag åkte till USA så var jag 17 år gammal.
Varför?
Jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt komma ihåg exakt varför. Men Det lät spännande. Och sen, jag tror pappa också trodde att det skulle vara rätt så bra för mig att göra. Och jag var väldigt tacksam då. För mig och jag jobbade hos Håkan Wallner och Bernt Lindstedt och Jan Jonsson. De hade ett litet stall, de hade bara 20 hästar på det. Då jag tror tredje, fjärde året de var där. Det kändes på den tiden, nu ska jag tänka, det här är 1977. Amerikansk transport var ju mycket mer avancerat än vad svensk transport var på den tiden.
Står lite nästan på sin höjdpunkt där med Stanley Dancer, ja, och alla stora, alltså, Billy Horton.
Det var ju en annan division, om vi säger så. Och när jag kom dit så här, så att det fastnade på mig. Och framförallt mycket bättre hästar.
Ja, vad var skillnaden på hästarna då, tycker du?
Ja, men alltså de hästarna då, som var i Amerika idag, kanske är det inte så stor kanske jätteskillnad på svenska hästar och amerikanska hästar, för att svensk avel har gått väldigt mycket framåt de sista 20 åren. Men på den tiden var det ju, det var ju en enastående skillnad mellan uppfödare och uppfödare i Amerika och Sverige, och framförallt också kvaliteten på hästar. Vi hade ju andra hästar på den här tiden i Sverige.
Vad lärde du dig under den första perioden då, när du kom som 17-åring? Är man mest överväldigad över landet, eller var det hästarna som...
Jag vet inte riktigt vad om jag lärde mig så jättemycket när jag första året, var det inte riktigt grejer så här. Det gjorde jag inte faktiskt. Jag lärde mig mer om som jobbade hos Wallner. Framförallt tyckte jag var en otroligt inspirerande person att jobba med. Han jobbar i sten och jordan och alltihopa. De hade bra organisation. Man fick lära sig en organisation. Och det var lärorikt perioden då, när man är bara 17 år. Och få rätta syn på, öppna ögonen lite på ett annat sätt.
Och varför åkte du hem då den första gången där?
Jag var ju bara 17 år och... Så att min tid var uppe då. Jag gick igenom en hel säsong i Amerika. Och jag tyckte det räckte att vara där. Men så hade jag ju min blivande fru Kristina, var ju min girlfriend innan jag åkte. Jag ville tillbaka till henne också.
Du ville hem och hämta henne?
Ja.
Som en prins på vit häst.
Ja,
jag kommer köra den där.
Nej, men...
vad hände när du kom hem till Sverige?
När jag kom hem till Sverige, då var det ju 78, var det väl, vänta, 78, jag fyllde 18 år i Amerika faktiskt. Så var jag bara hemma en månad ungefär, och så hade vi hade pratat lite grann om att det var dags att lämna Mantorp, för att vi behövde flytta till lite större bana, bättre hästar, bättre hästägare som hade lite mer ekonomi. Då måste man söka sig i en storstad, och pappa hade alltid lite intresset med Europa och ville tävla, så han valde Malmö jämfört med Storvalla för att ligga lite mera närmare Europa. Så jag åkte ner till Malmö direkt, gjorde jag efter kanske 5-6 veckor efter jag kommit hem, och så var jag nere med första lasset när vi åkte ner med 5-6 hästar och åkte ner till Skåne med, och så jag var där nere tills de andra hästarna kom ner i nyårsskiftet.
Hur var det att komma till Skåne då? Alltså det... Var ni välkomna? Det var ju en stor konkurrent på väg.
Nej, egentligen var vi inte det. Jag tycker inte det kändes som att de var, vad heter det, så... Nu har jag lärt mig skåningarna hur de är och alltihopa, så nu är ju vi accepterade skåningar nere, men i början var det lite grann så här, så att vi fick ju inte några hästar från skåningar. Vi fick ju mest hästar från norra Sverige som kom ner, som vi fick i träning, så egentligen fick vi inte mycket support där nere.
Det måste ändå ha varit ett otroligt hårt jobb och bygga upp den rörelsen då.
Jo, det var det ju lite, men det är ju pappa var ju enastående. Han var ju... Jag har ju sett många duktiga tränare, men hans känsla var... Det var one of a kind.
Jag tänkte, jag blir så nyfiken. Vad tror du den kommer ifrån? Han hade ju inte sett en häst, som du säger, förrän han var 27. Hade han ett annorlunda tankesätt? Eller att det inte blivit formad av någon?
Ja, det skulle, egentligen ska du fråga honom. Jag kan inte förklara hans hur han gjorde grejer. När han gjorde grejer, det såg så jäkla lätt ut. Han komplicerade ingenting, utan det såg nästan barnsligt lätt ut. Han fick hästar från många stora tränare i Sverige. Och han förbättrade i stort sett allt. Han åkte ut och körde en häst. Han satte sig, ibland räckte åka ett bakvarv. Så, den hästen ska göras det. Och sen gjorde vi det, gick han ut. Ja, till nästan 100% så gick hästen ut och var en helt annan häst. Det var inte så... Fungerade inte hästen på en eller två gånger, då var det inte hans häst. Och det var sällan det var så. Det såg nästan scary lätt. Det var nästan lite magic.
Hur länge var du hemma då innan du åkte tillbaka till USA?
78 och 82. Så jag var hemma i 4 år.
Det måste ju vara också då som i början på 80-talet. Nu pratar vi den perioden som, liksom, som också blev lite Bo Williams storhetstid. Han hade väl 3 hästar i Elitloppet 83 och hela den framgångssagan där drog igång precis i så fall när du åkte till USA.
Ja.
Det måste ju ha varit ett otroligt beslut att lämna framgångståget. Hur kom du fram till det?
På något konstigt sätt med mig var det ungefär som att när jag kom till Amerika och när jag var där, den tiden jag var där första gången där och alltihopa, så det kändes ungefär som att här vill jag vara. Och det är ju många som kan tänka sig att fasen ska åka till Amerika, för ni har ju precis kommit igång och vi börjar ju göra väldigt bra i våran stall och alltihopa så här. Men sen var vi ju vi var ju brorsan och pappa och jag. Och jag är inte egentligen en sån kille som vill vara nummer 3. Heller.
Okej.
Okay. Jag tyckte inte riktigt kändes som att det fanns plats för 3.
Vad sa de andra när du flyttade? Eller när du ville flytta?
Jag kände att jag var rätt. Att jag fick ett erbjudande och jobba hos Sören och jag tyckte det var dags att vidareutveckla sig.
Du började, vad ska man säga då, den riktiga vändan i USA, eller den stora vändan hos Sören Nordin. En av de största. Vad lärde du dig hos honom? Vad jag förstått så var det en ganska stor skillnad på Nordin och Takter som tränare.
Totalt... min pappa och Sören Nordin, 2 väldigt duktiga hästmänniskor, men totalt olika. Det fanns... Jag tror inte det finns någon jämförelse mellan de 2. Ingenting.
Hur var det att komma då till Sören?
Jag var en chock.
Hur då?
Nej, för att... för mig var det en extremt annorlunda, men samtidigt var det väldigt spännande också. Sören var ju mycket tuffare tränare. Min pappa var ju aldrig någon tuff tränare, var inte. Han var ju mer en väldigt ömjuk tränare. Han tränade inte hästarna så mycket. Så Sören, det var ju hårt arbete på de hästarna. Och så att genom hårt arbete på hästarna och alltihopa så här kom ju mera skador, och Sören var ju extremt duktig på hålla hästarna fräscha på sitt sätt. Nu var ju Sören 65 år gammal när jag började jobba hos honom. Så han var ju började komma upp i ålder, men jag hade turen att jobba 2 år hos honom och fick lära mig väldigt mycket också, framförallt om hälter och sådana grejer, och Och han hade ju ett extremt fint öga för det hade han. Och så att jag kunde ju ingenting om sådana grejer. Min pappa fick ju sällan hästen halta. Han hade ju en annan talang på det. Så att det. Men det var ju samtidigt hade ju inte vi så mycket unga hästar i Sverige. Utan Sören när jag jobbade så honom var ju enbart unga hästar. Och jag hade ju inte så mycket erfarenhet med tvååringar och treåringar som jag fick lära mig mycket med Sören också.
Så var det svårt att heta takter och kliva in som andra tränare hos Nordin?
Sören hade alltid en liten öga lite. För sista åren när Sören hade var i USA, eller i Sverige med det, så fick ju pappa många hästar från honom och i stort sett förbättrade de flesta. Och jag tror inte Sören personligen var så jätteglad när Janne anställde mig där, faktiskt var han inte. Han hade lite en liten nagel i ögat på mig hela tiden. Men jag tror han samtidigt gillade mig väldigt mycket. För att han såg min arbetsmoral, att jag var väldigt framåt och jag tror han tyckte bra om mig samtidigt också.
Lärde han sig någonting av dig?
Ja, det kan vi inte fråga honom tyvärr, men kanske.
Det var också åt Sören Nordin du vann ditt första lopp i USA, Baltic Speed.
Yeah.
För de som har hållit på med transport länge så är det en fantastisk häst. Pappa till Peace Corps, Valley Victory och ett stort namn. Men jag tror inte det är så många i Sverige som vet att du vann med honom.
Nej.
Ditt första lopp i USA.
Mina två första lopp vann jag med honom. Det var enda två lopp när jag körde med. Men det var en enastående fin häst. Jag körde egentligen Baltic Speed. Om jag ska säga i hans karriär körde jag i alla fall säkert 80% av hans jobb. Gjorde jag. Så att det var en jättefin historia.
Och hur var det att vinna lopp i USA?
Ja, första gången jag vann i USA var ju på Medland, så det var ju någon bettinglopp och det var ju klockan 6.20 på eftermiddagen innan första stopploppen började 7. Det var det jag gjorde på den tiden. Ja, det var inte en käft på platserna utan det kändes ju väldigt konstigt gjorde, men det är klart det var ju väldigt speciellt. Den tiden i USA var ju 10 år framåt från det här var ju egentligen de bästa åren USA har haft tycker jag. Det var ju fantastiskt tid var det. Hela 80-talet och halva 90-talet var ju enastående i USA.
Pratar du bara travet då eller livskvalitet eller hela?
I själva travet då.
Ja.
Det var ju stor publik och det var ju. Det var en enastående tid i USA.
Så då kan man nästan säga att du har jobbat hos alla de stora då?
Ja, jag tycker att min base när jag började själv så tycker jag att jag var väldigt tacksam. 2 år hos Sören och Janne. Jag måste också framhäva att Janne var faktiskt enastående schysst mot mig. Han var toppen mot mig och gav mig chansen att köra lite lopp och sådana grejer. Han var toppen var Janne faktiskt. Så att, och sen även var jag tacksam på tiden jag var hos Continental Stable. De var ju Wallner, Lindstedt och Jonsson där. Det var ju också en bra. De hade en enastående bra organisation. Fick lära sig mycket där också. Så att, och sen min pappa så att jag. När jag började själv så tycker jag att jag hade absolut den bäst tänkbara base education vad jag behövde.
Det var bara Stigo som saknades då?
Stigo hade ju varit intressant och varit också hos han var ju i sin prime var ju, är ju en enastående vad heter det, person och hade varit väldigt intressant och lagt en tid med honom också.
Du väljer att som ganska ung bli egen tränare. Hur växte det beslutet fram och vad fick dig att satsa på det?
Det kom ju lite grann. Jag hade faktiskt inte tänkt, det här är ju andra år. Jag har jobbat 2 år hos Sören Julia och Janne. Och Sören började bli lite för ansträngare på mig. Jag läste i tidningen står att jag fick sparken av Dean och det stämmer absolut inte. Jag fick inte någon sparken utav dem. Utan däremot sa jag upp mig själv, för jag tyckte att Sören var lite fokusig på mig. Han var lite det kändes ungefär som han inte ville att jag skulle vara kvar där längre. Han sa det att han ville att jag skulle vara kvar där, men jag sa åt henne att det är nog lika bra att jag slutar här, för att du vet själv, nu känner jag att du inte är där. Och det är dags att gå.
Så det kom lite snabbare än du hade tänkt dig då?
Det var lite snabbare var det. Jag var bara 24 år gammal och vi hade två barn, hade vi då. Vår andra flicka är född i USA. Vår första flicka Nancy är född i, hade vi med oss när vi åkte till USA. Men jag hade tre hästar som jag hade vid sidan själv. Som jag höll på med på kvällarna och sånting. Och det var två passgångare och en travare.
Hur klarar ni er ekonomiskt då? Det måste ha varit otroligt tufft med två barn, USA, gift och så.
Ja, det var jäkligt kämpigt var det, men man behövde inte så mycket. Utan min fru är ju enastående och kunna driva businessen. Hon har ju skött egentligen all min business ekonomiskt och se till att allting fungerar och sådana grejer. Så att jag var 24 och så, hon var bara 21 år då gammal och man behöver inte så mycket. Man kan leva lätt. Men vi kämpar hårt. Det var hårda år. Bara.
Hörde du? Du sa att du hade tre hästar på sidan om där. Var det bara liksom att ta dem i grimskaftet och hitta ett nytt ställe? Eller vad gör man?
Nej, jag hade dem på... Jag vet inte om du har varit i Pompano. På den sidan var det ju tävlingssidan. Och sen var det ju träningssidan. Och jag hade tre boxar som jag hyrde utav en amerikansk tränare, Nick Salvi, som jag fick låna tre boxar av.
Var det med eller utan alligatorer? De kunde ju vara där ibland.
Alligatorer?
Pompano? Krokodiler?
Alligators.
Alligators, förlåt. Vad sa jag då?
Alligatorer.
Jaha, alligators.
Alligators. Heter alligatorer på svenska? Ja. Men det fanns några där också, det gjorde det.
Jag har förstått att en häst som heter Witsens Apollo.
Mm. Det var första hästen jag hade där.
Berätta om honom. Du också, jag läste en intervju där du säger att han är den kanske viktigaste hästen du har haft.
Jo, det, för vi, jag köpte den hästen med en hästägare hos Sören när jag jobbade där hos honom. Och han frågade Sören om jag kunde åka med upp till Medlands för januariaktion och titta på när Firstone han var intresserad av att köpa. Det var en norsk hästägare som Sören hade, som ägde Torport Francis senare och alltihopa. Och så sa han, vi skulle ha en häst som du kunde träna av sidan där och alltihopa. Och det var det ju så att vi köpte den där hästen för, jag tror det var $6,000 eller $5,000 någonstans. Men han betydde mycket den hästen, för att sen när jag slutade hos Sören, jag hade ju den hästen i under tiden jag jobbade hos Sören, så jag köpte den rätt så tidigt gjorde jag. Jag körde lopp med den och alltihop, jag vann 27 lopp med hästen gjorde jag. Under tiden jag hade, de claimade två gånger och nya ägaren skickade tillbaka den i träning, för han trivdes inte var han gick, utan han trivdes med oss i jorden.
Och som en boomerang?
Ja, han kom tillbaka två gånger i jorden faktiskt. Och han var en enaste. Men det betyder mycket för att han, vi put the food on the table. Första två åren, eller för, när jag var på egna fötter. Han hjälpte oss jäkligt mycket under hösten i jorden.
När kände du att träningsrörelsen började lyfta?
Det var kämpigt hela tiden. Jag fick ju en hästägare som kom efter några månader som heter Bob Key. Och han har ju mycket hästar, alla Key-hästarna. Han ägde ju bland annat American Winner senare och alltihopa. Många bra hästar. Och han började skicka hästar till mig och alltihopa. Och Så att, men det var ju en tokig gubbe var det. Han var ju helt galen i huvudet.
Hur då?
Nah,
småler lite?
Nah, han var ju inte världens snällaste man. Men samtidigt gav han ju hästar och hade börjat med honom där och alltihopa så här. Och jag fick hästar från Billy Houghton och Billy Houghton skickade egen häst till mig som jag hade. Och det började smyga på sig lite bättre hästar och man började få lite mer känsla och lite mera...
Billy Houghton skickade till en ung nybliven tränare. Det är ungefär som om Stigo skulle skicka till Oskar J. Andersson idag i Sverige kanske.
Ja, kan man säga. Framförallt också var jag komma från ett annat land också. Men sådana grejer glömmer man inte bort att... Men Billy Houghton var ju en enastående person. Alltså. Att, jag hade, när han dog, Billy Houghton, hade jag faktiskt tre hästar som han ägde på träning.
Är du bra på att dansa?
Nej.
För det var en annan som jag gjorde en sån här intervju med. Han sa att en bra kusk, testa alla som börjar med det här om de kan dansa eller inte. Och de som inte kan dansa ska man säga att de ska skicka sig ett, eller hem, hitta sig ett nytt jobb. Han sa att alltid att de som var först på dansgolvet förr i tiden, det var alltid de stora kuskarna, Bröderna Kryger, Nordin och allt sånt här. För att det är inte större skillnad på att föra en kvinna i dans och att köra en häst.
Ja, jag kan inte hålla med om det, för jag vet så många. Min bror tycker jag är en av de bästa begåvningar i kusk. Och jag har sett Örjan Kihlström på dansgolvet, han ser inte ut som han Fredas där ute heller. Så att jag vet inte, jag kan inte hålla med om det.
Kusk eller tränare, Jimmy Takter? Vad säger du själv?
Ja, okej kusk. Faktiskt så.
Hur många lopp har du vunnit?
Ja, eller vunnit närmare 1000 lopp i USA. Men om vi säger så här, så har jag vunnit många stora lopp. Men i Amerika är det inte så riktigt. I början körde jag ju väldigt mycket själv, gjorde jag. Och men så började catch driving systemet komma in lite mer och sådana grejer. Och när stallet blir större är det svårt att... Nu ska jag tänka, jag drev ett stall ungefär på cirka 70 hästar och de startade kan vara på 4-5 olika banor varje kväll. Och det är ju fysiskt och omöjligt att kunna hinna och sitta och köra lopp. Och jag är en sån här människa, är det så jag vet att någon kan göra en sak bättre än vad jag kan, då vill jag anlita någon att göra det.
Det går igen i allting?
Ja.
Om så, det är alla roller i stallet,
ja,
då?
Ja, men är det någon som är bättre än vad jag är på något, då ska den personen göra det. Och då kan jag anlita någon att göra bättre jobb. Så. Och det kanske är lite styrkande med också. Jag anlitade en topphovslagare som har varit med mig i 30 år. Conny Svensson, eller 28 år var det någonstans. Conny och jag, vi är som bröder ungefär. Han är en fantastisk person. Samarbetet vi hade som, alltså de åren, det betyder väldigt mycket för framgångarna som vart under de där 30 åren som vi hade tillsammans.
Men du har alltså inte hittat någon bättre tränare?
Nej. Nej, det kan jag inte säga att jag tycker det.
Hur väljer du kusk till dina hästar?
Sista åren, men jag har ju haft massa kuskar jag gått igenom. Ron Pierce hade jag ju många år, David Miller och allihopa. De var ju lite första kuskar och sen senare åren har ju varit Yannick Ingras, har ju kört väldigt mycket upp mig. Men jag kan ju alla kuskarna i Amerika. Jag vet deras svagheter, jag vet deras styrka, jag vet hästen och vad den passar för den hästen och vilka hästar de passar för. Och jag försökte alltid se till att jag hade rätta kusken på hästen.
Passgångar eller travare?
har ingen betydelse för mig. En a great horse is a great horse, och det har ingen betydelse om det är en passgång eller travare. Det make no difference.
Är det enklare eller svårare än att ta dem?
Passgångarna har sin teknik också. Det är inte bara att slänga på hobbes och tro att man kör, utan det är också... Jag började med passgångare. Egentligen var det första hästen var en passgångare jag hade, men sen höll jag med travarna i säkert i... till sista 20 åren höll jag på med passgångare med kvalitet. Och har i stort sett vunnit alla major passgångarlopp också, och tränat världens snabbaste häst och flera stallions och alltihopa. Men jag lärde mig hela tiden att utveckla också passgångarna. Det är lite svårare än vad man tror också.
Berätta, vem var See You at Peelers?
See You at Peelers är ju en häst som vi födde upp, Kristina och jag, och var en fantastisk mär som hade 25 eller 26 raka segrar och var ju i alla fall bäst 2-3-åring i landet. Ja. Som vi hade fött upp också. Jag köpte mamman på auktion.
Ja, och angående mamman där, hur köper man ett passgångar stor avelsto för $55,000 av misstag?
Ja, det var inte egentligen misstag, utan min hästägare, så jag köpte med den för 120,000 eller 150,000 gjorde jag, tror jag, åt hästägaren. Och hon gick sönder som 2-åring, mamman gjorde hon, och tävlade som 3-åring, kom tillbaka och tjänade ungefär 130,000-140,000. Och ägaren ville försökte sälja privat för 150,000 och fick inte någon ny på det, så han omstoppade en auktion och jag sitter på auktion och bjudgivningen är död på runt 50, och så jag slänger in, försöker hjälpa hästägaren och få igång bjudgivningen, för jag trodde i alla fall att han skulle sälja för minst 80-90,000 i alla fall. Pang, sa det, så var det min häst. Så ägaren kom upp till mig och jag tänkte säga, jag köpte tillbaka hästen. Men han sa bara, thank you Jimmy. Så var jag stuck med den märren där. Vi har ju haft många bra, kommer det varit en ekonomisk bra misstag som jag säkert tjänar ett par miljoner dollar på. Tror jag.
Man ska ju göra fler sådana misstag.
Ja, ibland...
Jag bodde i USA några år och ibland så fick man tag på New York Post, New Times eller
de har fått det.
Ja, och det så ställer man ser någonting som är travrelaterat till dem. Men så en gång när jag bläddrade där så var det just ett stort reportage om dig och See You at Peelers. Ja. Hur många gånger har du varit i de där stora tidningarna där borta?
Ja, några gånger, men inte så jättemycket. Det är sällan. Hon var ju med till och med i Sport Illustration och alltihopa så här. Så att, men hon gjorde ju en väldig uppmärksamhet med först att hon hade 25 raka segrar och var ju enastående med. Så att det var ju mycket press och alltihopa.
Så, vad ska man säga, Harness Racings Zenyatta?
Kan man säga typ att hon var på det sättet var.
Zenyatta var en fantastisk galoppör, ja. som slog hingstarna i British Cup, som det väl heter på galoppör.
Hon slog ju hingstarna också, vann Messenger på Yonkers mot hingstar, och hon var ju fantastisk just.
Berätta om din karriär som galopptränare då.
Galoppträningen har ju varit väldigt lite, men jag köpte en galoppör, gjorde jag, för $5,000 i Kanada gjorde jag. Jag tränade ner hästen, gjorde jag, och sen när hästen var dags att börja starta så skickade jag till en tränare på Kanada, men han tjänade $350,000.
Vad var det som fick dig liksom att testa en galopphäst?
Egentligen älskar jag galoppen, men jag älskar ju hästar. Det har ingen betydelse för mig om jag tränar, vad det har att göra med hästar. Hade jag varit lite yngre så hade jag, och jag har fått stora erbjudanden att gå in i galoppen.
Om man tar till exempel i Frankrike så är galopp- och travfamiljerna ofta de samma. Hur ser det ut i USA?
Nej, det är totalt olika. Jag har inget samarbete direkt. Men i vintras hade jag ju varit lite grann när jag hade äran att träffa det absolut de största bästa tränarna. Och jag spenderade en hel morgon med Todd Pletcher, gjorde jag i vintras. Och det var väldigt intressant det också att göra och se deras och alltihopa. Men jag gillar galoppen, jag tycker. I Amerika är galoppen så... Det är ungefär som jag lite... Det är lite mer exciting för mig än kanske travet är idag.
Så Kentucky Derby om några år? The most exciting 2 minutes in sports?
Ja, det... Skulle jag hålla på med hästar igen så är det större chans att jag börjar med galoppen än när jag börjar med travet.
Om vi går vidare i trav... Karriären, 4 Hamletonian-vinnare. Då kommer ju den klassiska frågan som aldrig någon vill svara på. Ranka dem?
Ja.
Vi börjar med Malabar Man.
Malabar Man var ju en enastående häst. Han vann väl 33 lopp av 36 starter och resten var andra pris i stort sett. Han var ju en fantastisk häst, men också körd av ägaren som var amatör.
Så att, Melvin Burroughs.
Melvin Burroughs, ja. Och Mel gjorde ett jättebra jobb med hästen och i loppen. Och tänka ändå, han var ju väldigt orutinerad jämfört med konkurrensen. Men hästen var ju fantastisk. Enda gången hästen körde så någon annan. Jag körde och vann, men i Lexington var enda gång.
Mel Burroughs säger om dig att... His work ethic is second to none. A lot of trainers play golf in the afternoon. Jimmy is working with horses. Många tränare, eller ja, att din arbetsmoral inte... Ja, att ingen slår din arbetsmoral, att många tränare spelar golf på eftermiddagarna istället för att jobba med hästarna som du.
It's to say, the harder I work, the luckier I get. Och det ligger mycket i det. I det här jobbet är det ju... Tyvärr är det ju så att du inte kan bara anlita folk till allting. Det går inte göra. Du måste dra i allt själv. Så att det finns inga shortcuts. Det gör det inte.
Det är ändå bra gjort att sätta upp en amatör då och låta han vinna Hamletonian.
Han var coachable. Och det gjorde mycket. Han var ju väldigt framgångsrik real estate developer. Han kom ner 3 gånger i veckan och trädade med mig och alltihopa och satt där och alltihopa. Och han tog all skit han fick ut av mig och alltihopa så här, och han vart bättre och bättre och så att han var coachable.
Har du gjort så med några fler hästägare?
Nej, han enda. Och han vann ju, han var ju första hästen han hade, så första gången han var med i Hamletonian så var han ju 4 i Hamletonian, eller 3 eller 4, vad fasen heter den? Climbing Bud hette han nästan. Så han hade ju, så vann han ju med Gleam innan
också. Gleam,
vann ju Oaks också. Så att så var när Jörg Simanielli med Malabar Man i hans sista start i Italien.
Muscle Massey då, nästa Hamletonian-vinnare.
Totalt vad heter det, teamjobb mellan Ron Pierce och mig. Ron Pierce gjorde ett fantastiskt jobb som kusk. Och vi tävlade enbart honom ända upp till Hamletonian att bara komma hem, bara komma hem. Jag hade inga tankar på en som försöker vinna loppen. Det är inte så att man inte försöker vinna loppen, men bara komma hem. Bara
och det är alltså
avsluta, att... avsluta. Och hästen han var som en...
Det är som fransmännen kör preparering inför till Amerika och så här, liksom att sitta fast och så
fullt över mål. Och... Hästen fick avsluta varenda mile. Var inte med någon i starten utan alltihop. Så här, så att, vi byggde, den segern var absolut ett teamjobb mellan kusk och tränare. Det var det.
Hoppar vi fram några år, Trixton, och du sitter i sulken själv.
Ja. Trixton var ju, jag hade ju 3 hästar i Hamletonian och de var ju etta, två, trea favorit i loppet var de ju alltihopa. Father Patrick var ju absolut klart en stor favorit var han in och alltihopa så här, så att jag hade väl inte riktigt en, för vi startade ju Stanley Cup, gjorde vi ju veckan innan eller vad det var och de var ju 1, 2, 3. Jag var ju 3 med Trixton. Jag hade kanske sämre läge där också, men det var ju 3 hästar, så matchade de 3 hästarna en säsong. Ungefär, jag pratade med Stefan Melander bara förra veckan om det och alltihopa, så här att jag tror jag fick ut 100% ut alla 3. Och alla 3, alltså, slutade Trixton, behövde den segern för att han var ju den som var mest strulig på sitt sätt, för han hade mera ofräschhet och sådana grejer, så att han fick vinna, han betonade stampa honoms greatness också. Nuncio var ju en slithäst och en häst som kunde riktigt, fick vi ju se sen i Sverige, han är ju elitloppet, och även det första året han startade elitloppet, han var i tredje spår i stort sett hela loppet och gjorde enaståendet, så att hans löphuvud var ju något exceptionellt, vilja och alltihopa så här. Men Fader Patrick var ju totalt överlägsen, men han galopperade i starten, så att det var ju inte, ja. Men det var ju enastående lopp att vinna då, men som jag, om du ska ranka dem, så var ju det loppet ändå för mig själv också.
För du följde upp året på att vinna med Pinkman.
Ja, Pinkman var ju också en jättekämpe. Var ju en sleeper. En häst som jag aldrig trodde ens att han hade någon ability, men det fanns ingen, gjorde han. Och han håller ju på än idag, gör han ju startar och han är hårdig.
Om du fick välja en av de där 4 då att ta i träningen?
Du menar att jag... Kunde jag
bättre? Välja. Ja, om vi ser det så. Jag gillar att du ser en utmaning i det. Tänkte mer glass och ta på en fin häst. Men alltså...
Nej, men jag ser mig själv att jag hela tiden utvecklar mig som tränare hela tiden. Visserligen är det ju inte så många år sedan, jag vet inte vilket, 2014, så att det är ju 4 år. Men jag tycker själv att sista 4-5 åren så har jag själv blivit mera... Framförallt har jag blivit extremt duktig på hälter och lokalisera hälter. Jag tror att det har blivit, för varje år så går jag, det är i stort sett vad jag gör, enbart jag gör idag. Jag hjälper ju Per och Engblom och min dotter Nancy med. Det är inte så mycket att jag gör så mycket i deras ställe, men jag har blivit enormt duktig på att lokalisera hälter på hästar. Och jag tror att jag kanske har kunnat hjälpa Trixton lite. Hade jag kunnat hjälpa honom lite grann, så här lite. För han hade en sån enastående kapacitet. Och jag fick inte riktigt ut 110% vad jag tycker jag skulle ha haft honom kanske på fräschheten.
Berätta om Moneymaker. Vad betyder hon för dig?
Moneymaker... Kanske den hästen som, måste man säga, internationellt också betyder extremt mycket för mig. Jure. Att bara, inte bara i USA, utan eftersom hon fick vinna Elitloppet och Prix d'Amérique och i stort sett alla storlopp i Italien och allting det... Klart, en sån häst finns bara en Moneymaker. Jag har haft hästar som är mycket snabbare än Moneymaker och alltihopa så här, men hennes hårdhet och i stort sett aldrig disappointed you. Alltså hon är en underbar häst var det.
Vad minns du bäst från Elitloppssegern?
Ja, Elitloppet var ju något helt enastående. Man, Conny och jag, vi stod ju på inneplan och så loppet och ja, det är bara de som har vunnit det som kan förklara hur det känns, och det är ju något speciellt, och som hon gjorde, då låg i döden och bara tryckte på där och bara lämnade om honom. Ibland tar man fram filmen och tittar på det ibland.
Hur många gånger har du sett den?
Ja, säkert 10 gånger har jag gjort loppet, men det är...
Ringer du till Wally Hennessy varje gång då?
Wally har jag i stort sett kontakt med dagligen på, vi textar varandra så ofta gör vi.
Han sa att, nu vet han hur det är att vinna Super Bowl. Ja. När han hade vunnit till
Elitloppet. Ja, det kan man nog säga att det är. Men Elitloppet är ju något speciellt där det är. Frida Amerika är ju... Det är lite annorlunda. Du vet ju själv, du har ju sett. Men för mig att vinna Prida Amerik är ju egentligen större. För jag har ju egentligen inte de hästarna som är gjorda för att springa i Prida Amerik. Du ser ju en sån great häst som Paul Polchen. Han har inte riktigt lyckats ta det där loppet. Det kanske är lite långt för honom och alltihopa. Det tar en enastående häst att göra det. Du måste ha nästan lite det där lite franska styrkan i. Det är ju purebred American häst. Det är inte många som har vunnit det, är det inte.
Vem var den senaste? Delmonica Hanover?
Eller Moneymaker.
Moneymaker, såklart.
Ja. Jag vet inte, vad heter det? Red Lee Express är ju lite franskt. Det är ju nästan alla lite franskt dit.
Tycker du att... Moneymaker får för lite credit när man pratar om de stora i världen. Jag tycker att kanske i Sverige kan det bli lätt att hon blir bortglömd.
Det är klart, det är många år sedan nu. Tiden går, nya folk som kommer in, de tänker inte på de gamla hästarna. Så här. Men i Amerika är hon en legend. Hon är en legend i sporten.
Under de här framgångsrika åren, hur såg stallet ut? Hur fungerade det? Hur var ditt upplägg? Så.
Vi hade en bra... Som en major decision jag gjorde också 15-20 år sedan gjorde jag ju. Jag anställde... Det har ingen betydelse egentligen att du är duktig tränare om du köper fel hästar. Så att jag anställde Per Söderberg. Också en kille som jag tycker om och vad heter det, framhäva i min karriär också. Det som jag sa i min Hall of Fame speech i USA så sa jag att det är tre personer som har betytt extremt mycket för min karriär och mina framgångar. Och det är framförallt min fru Kristina. Hon har drivit hela businessen. Alla som vet, alla hästägare här som vi sitter och ser om Falk här på hans sommarställe i Svarte här, att de vet, alla hästägarna vet, Kristina fixar allt. Alla svenska hästar, hon sköter allting har gjort, allting och sånt. Hon är helt enastående vad hon har gjort i hennes jobb. Det var basen, hon och jag. Conny Svensson, min hovslagare. Och Perry Söderberg, som jag känt egentligen sen när jag kom över hit. Han jobbade hos Stanley Dancer när jag kom över 82. Och sen var jag tillbaka. Sen anställde jag honom för 20 år sedan. Att vara scouter för mina unghästar.
Som typ talangscout?
Ja. Okay. Så han jobbade med att åka till alla farmer. Och så vi sista 10, vi utvecklade mer och mer. Han var heltidsanställd och bara tittade på unghästar åt mig. För jag insåg att jag inte fanns tiden för mig att hinna med det. Jag sprang där och tävlade och sen sprang och tittade på auktion. Och 2 timmar innan start, jag ser de här killarna håller på med det. Allihopa sitter och de kör samma stil. Men jag satsade på det, gjorde jag. Så vi köpte rätt hästar hela tiden. Och jag har alltid sett till att jag haft rätt folk som jag jobbat med. Att jag alltid haft bra... Folk som jag, min dotter var jätteduktig, Nancy, hon har jobbat för mig. Nu är en framgångsrik tränare själv. Per Engblom som har nu börjat eget stall också, jätteduktig, skötte allting och sådana grejer. Men jag har alltid haft toppfolk så att vi har alltid haft en superorganiserad stall. Och det är jäkligt viktigt och det är därför man är framgångsrik.
Varför gillar du citat så mycket? Varför gillar du citat? Quotes?
Quotes. Jag började för ett år sedan, började riktigt läsa quotes och jag skriver quotes och allting. Och sen började jag motivera min personal, för att det gäller att motivera folk hela tiden. Så jag hade ju som vi hade hela stallet hade en satt upp på WhatsApp att de hade alla, om det var en update, vi ska göra så allihopa. Och så började jag lägga till en kvot varje dag, gjorde jag. Skrev en kvot till dem och alltihopa så här. Och motiverande och alltihopa. Klart de tycker jag, vi har ju mycket Spanish spoken people working for us också, så jag fick jag även göra translated på Spanish. Men sen började jag också lite grann så här, började med mina vänner och alltihopa. Så nu är den listan och uppe på 150 människor som jag skickar en kvot till varje dag.
Varje dag? Oh, varje det är en dag. Automatisk lista.
Jag får skicka varje en. Och, men det är också lite grann, för mig har det varit väldigt bra som, ta en kille som har betytt extremt mycket, som inte vi har nämnt här i vår diskussion, men den människan som betydde fantastiskt mycket för mig i min karriär i Öli, och det är Johan Diden. Han gav mig Mr. Lavec och alla, jag tror vet inte, Krommeboy och ja, vi hade ju massa hästar, men och en sån fantastiskt fin kille också så här, så att, och ekonomiskt var schysst. Lyfte upp mig ekonomiskt, gjorde han. Så att hästägare är nog den som har betytt mest.
Är han på quote-listan?
Ja.
Om du avslutningsvis då får bjuda de som lyssnar på det här på ett quote, vad skulle det vara?
Why stop dreaming when you wake up?
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame Jimmy Takter, producerad av Bonnier News Brand Studio för Nordiska Travmuseet i Årjäng.